Välkommen till Sällsynta podden, en podcastserie om sällsynta sjukdomar. Jag heter Petra Eurenius och initiativtagare till Sällsynta podden är Takeda. I det här avsnittet har vi glädjen att ha med oss Maria Westerlund, förbundsordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, för att bland annat prata om betydelsen av att få en tidig och korrekt diagnos för de som lever med en sällsynt sjukdom och deras anhöriga. Välkommen Maria.
Tack så mycket.
Jag tänkte idag att vi skulle fortsätta ett tidigare samtal i Sällsynta podden som vi hade med Anna Wedell, professor och överläkare på Centrum för medfödda metabola sjukdomar på Karolinska universitetssjukhuset, och Helene Cederoth, grundare och ordförande i Villefonden, om just betydelsen av att få en tidig diagnos. Lyssna gärna på det samtalet också och på övriga samtal av Sällsynta podden. Maria Westerlund, du är förbundsordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Hur länge har du haft den rollen? Vi börjar där.
Det är bara ett år faktiskt. Ja. Sen har jag suttit i styrelsen tidigare också. Mm. Men just ordförande är bara ett år. Mm. Än så länge. Mm.
Varför är det så oerhört viktigt att få en diagnos, en tidig och korrekt diagnos för de som lever med en sällsynt sjukdom? Om vi börjar där som dagens tema.
Det är jätteviktigt för både det medicinska och det psykiska och det sociala i ens liv. Alla delar påverkas av när man får eller om man inte har en diagnos. Exempelvis det här, den psykiska delen är ju att få ett namn på spöket kanske som man har levt med i många år. Och att kunna särskilja då att ja, men det är inte mig det är fel på, utan det finns faktiskt en orsak som finns synlig och som man kan beskriva och som har ett namn. Och det är ju ofta jättebetydelsefullt för många att få den bekräftelsen.
Ja, och att det du verkligen betonar här, vi ska prata mer om vad det i ett nästa steg kan betyda av öppningar för att få rätt behandling och stöd. Mm. Tillgång till vård och behandling, resurser och även, eller hur, underlag till vad gäller skola, omsorg, försäkringskassa och liknande för att få stöd.
Precis, och när det gäller, det som du säger, det är hela helheten. Men när det kommer till det medicinska så är ju den rätta diagnosen förutsättningen för att kunna få den behandling som finns tillgänglig och för att kunna också, som du säger, få ja, men rätt ersättningar och få de rättigheter jag har i samhället. Och så att det är oerhört betydelsefullt med rätt diagnos. Och sen är det ju väldigt prövande för personen och för familjen att valsa runt på många olika ställen och kanske få fel behandling och fel diagnoser. Och det skadar ju mer än det ger.
Mm. Ja, och vi ska återkomma till det, och i det här i samtalet här nu med dig där vi ser fram emot att höra dina erfarenheter både i din roll som förbundsordförande och utifrån att du själv har egna erfarenheter, eller hur?
Mm. Ja, visst. Mm.
Ja, så några frågeställningar som vi lyfte i det tidigare samtalet om tidig diagnos var till exempel dels att då vad det betyder att få en korrekt diagnos för individen och de som lever med de anhöriga, men också sjukvården och andra runt omkring personen. Vad behövs för att fler ska få en tidig och korrekt diagnos, tänkte jag vi skulle prata lite om. Och vilka är ansvariga och hur ska det gå till? Kompetensförsörjning och kunskap har vi i tidigare samtal identifierat.
Ja, det är en jätteviktig del. Och sen skulle jag ju vilja lägga till då samordning mellan inom sjukvården och att man samordnar kunskap så att man vet var den går att hämta. Och jag menar, det är ju både Socialstyrelsen, det är Sveriges kommuner och landsting, det är staten, det är ju många som är inblandade som ansvariga när det gäller den medicinska delen. Men
så samordning mellan de olika instanserna och aktörerna.
Ja. Ja, och ökad kunskap också på många håll. Framförallt kanske när man kommer till primärvård och sådana delar. Att där behövs ökad kunskap. Och att man får ökad kunskap på utbildningarna är ju mycket viktigt också.
Om vi börjar där lite grann kring på kunskapssidan. Under läkarutbildningen så ingår ju området förstås, men som jag förstår så är det en väldigt begränsad antal timmar som läkarstudenterna har.
Ja.
Hur ser det ut på den fronten?
Väldigt lite. Alldeles för lite tycker vi. Och det blir ju speciellt tydligt då när man som exempelvis distriktsläkare så kanske man inte möter så många patienter med en sällsynt diagnos under sin tid som arbetsför. Och det gör ju att då är det ju extra viktigt att kunskapen finns lätt tillgänglig och att den går att hämta någonstans. Och att man får den utbildningen så att man kan gå tillbaka någonstans och veta vilka kollegor ska jag prata om, var finns specialisterna. Ja, alla de här delarna.
Mm. Och hur arbetar ni, Riksförbundet för sällsynta diagnoser, för just den saken? Bidrar ni i det sammanhanget till, hur bidrar ni ska jag säga, till kunskapshöjning i sjukvården till exempel?
Ja, vi har ju patientföreträdare som är alltså medlemmar som är utbildade till patientföreträdare som föreläser på utbildningar för sjukvårdsblivande läkare och sjuksköterskor eller arbetsterapeuter. Sen så har vi ju jobbat mycket inför att få till stånd den här nationella strategin för sällsynta diagnoser. Och där är ju kunskapshöjningen en del i att det ska komma in i det arbetet. Att forskningens nyupptäckta delar ska komma ut till personalen på via de tidningar och informationer som finns. Sammanträden, möten där man möts och träffas inom kåren.
Jag tänker det du sa där, en förutsättning för att fler ska få en tidig diagnos är ju att man känner igen eller anar att det här är inte något vanligt. Här måste jag tänka ett varv till eller två eller tre och fråga dem som vet.
Ja, och där möter ju många svårigheter redan från början. Just därför att symptomen kan ju vara så, det kan verka som att de absolut inte hör ihop. Och en läkare som vanligtvis jobbar med att en organgrupp i sänder och så kommer här en person med symptom från tre olika, fyra, fem olika organgrupper som inte alls verkar ha någonting med varandra att göra. Och så kanske patienten inte blir trodd och så går det i stå. Och där är ju kunskapen otroligt viktig. Att se att det kan vara möjligt att de här symptomen kan höra ihop. Det är ju den första insikten. Och då börjar jag leta efter på vilket sätt hör de ihop. Och finns det till och med en diagnos kanske?
Mm. Och i det fall det fungerar väl, dels måste man vara lite envis, tänker jag, som läkare eller den som i sjukvården som möter de här patienterna, som ju ofta är barn, för att ställa rätt frågor. Och hur ser du då på rollen som centrum för sällsynta diagnoser på de sex olika sjukhus där det finns den expertisen?
Den är viktig och det ska ju vara en väg. Nu är ju utveckling, hur långt man har kommit i uppbyggandet av de olika centrumen för sällsynta diagnoser i olika ut i landet än så länge. Men där hoppas vi ju nu via den nationella strategin att man ska kunna arbeta för att det blir samma uppdrag och likartade förutsättningar för alla. Så att det just ska kunna vara enkelt för läkaren att ta kontakt och då också hitta var söker jag. Och sen det här med kvalitetsregister är en del som kommer in här också. När man vänder sig till CSD som läkare och kanske, finns det erfarenheter tidigare? Finns det resultat på behandlingar? Ja, hela den biten behöver också finnas med. Så alltihopa, det hänger ju ihop. Det är just samordningen som har bindat ihop alla de här delarna som är väldigt viktig.
Ja, vill du säga någonting mer om det? Hur kan nationella kvalitetsregister, på vilket sätt kan det fungera för att främja tidigare diagnos?
Läkarna jobbar ju utifrån kunskap och beprövad erfarenhet. Och det är ju beprövade erfarenheten som kvalitetsregisterna ska kunna visa på. Här har man sett det här och det här och den här behandlingen ledde till det eller det. Och de här symptomen ingår i den här diagnosen. Och det finns olika register idag, men de finns inte sammanställda. Så att man kan få en helhet och finna det man söker på ett enkelt sätt. Och därför blir ju kvalitetsregistren då väldigt viktiga. Och dessutom för patientens skull att kunna se, vad kan jag förvänta mig? Vad kommer att hända i åldrandet, som medelålders? När jag kan få exempel från andra som har gått före, så blir allting så mycket enklare.
Ja, det låter oerhört värdefullt. Och du har ju nu nämnt flera gånger den nationella strategin för sällsynta diagnoser. Det är ju helt nyligen beslutat att en sådan strategi ska komma på plats. Så det finns en beställning, vilket är ju fantastiskt bra.
Äntligen
säger du ja. Vad hoppas du och tror att den ska kunna bidra med? Och varför är den så viktig? Två frågor igen där.
Första saken är ju att den lyfter upp sällsyntheten och sällsynta diagnoser och sällsynta hälsotillstånd på bordet på ett tydligare sätt. Och den visar också det här att man måste jobba tvärs över organgrupper, tvärs över klinikgränser och sådana här saker. Så man får upp frågan på bordet på ett annat sätt. Men sen är det ju innehållet då som mycket kommer att handla om. Det är ju Socialstyrelsen som har fått uppdraget att genomföra den här starten nu på att få igång det. Och där är ju mycket det här att binda samman de här olika delarna vi har pratat om. Och genom det då kan få ett system, ett robust system som inte ska handla om att man får en läkare som vill göra det där lilla extra eller att man har en anhörig med speciella kontakter. Det är inte det ska hänga på. Utan en nationell strategi ska ju kunna få ner på pappret, inte bara på pappret utan också i verkligheten, hur en ordning för hur går man tillväga när man ställer diagnos, vilka kontakter ska man ha, hur remitteras man till nationell högspecialiserad vård och att man får kontakt med specialist och hur går det till när man sedan återförs till sin hemort och sin distrikt eller hälsocentralen. Ja, men att det finns klara riktlinjer och tydlighet i de här grejerna hoppas vi ju att den nationella strategin ska bidra med. Och att också det här med CSD:erna, att det blir liknande riktlinjer över hela Sverige, att det kan skjutas till medel så att de kan jobba på ett likartat sätt. Det är också någonting vi hoppas att strategin ska medverka till.
Centrum för sällsynta diagnoser.
CSD.
Och nu, glädjande nog som sagt, så har det ju nyligen beslutat att Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en sådan nationell strategi. I ett nästa steg, om man då tittar lite på andra områden, de förhållandevis få som har en nationell strategi, till exempel inom cancer. Vi har pratat om det i tidigare avsnitt av Sällsynta podden här. Vad har du för, om du tittar på vad det har bidragit med, gör det dig förhoppningsfull eller ser du också... Hur ser du på det, cancerstrategin?
Den är ju bra. Sen vet jag ju att cancerpatienter, att det finns övrigt att önska där också. Men en strategi är ju inte klar bara för att den existerar och finns, utan den måste ju fortsätta utvecklas. Men vi har ju kunnat få åka lite gratis på cancerstrategin. Så därav har den ju också varit bra för oss, så att säga, att den har gått före.
Ni har kunnat, på vilket sätt då? Ni har tittat på den eller pekat på det som har varit bra där i och dragit lärdomar, eller?
Dels har vi kunnat göra det, men också att när vi har pratat med beslutsfattare och försökt föra fram behovet av en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd, så har det ju varit lättare att jag pekar på, ja men den finns för cancer, och då är det lättare för människor att sätta sig in, ja men vad är det vi pratar om för någonting? Man får en förståelse för, jaha, är det här ni menar? Någonting liknande det här? Ja, det är det. Och då blir förståelsen större. Just eftersom det kan vara svårt att förstå vad vi menar.
Och ni från Riksförbundet har ju varit delaktiga i att driva på så att den här nu beslutet ska komma till stånd med olika diskussioner med politiker, beslutsfattare och andra, eller hur?
Ja,
Har det varit, hur har det arbetet varit?
Ja, nu har jag som sagt varit med på slutdelen då, men det har ju bedrivits hela, eller alla de 25 år som förbundet har funnits på olika sätt. Men den del som jag har varit med om, det har ju varit mycket skriva debattartiklar, ha möten med politiker, framförallt i socialdepartementet, att ha god kontakt med sjukvårdsministern, ja, sprida ordet i media, sprida behovet i media, sprida kunskap om sällsynta hälsotillstånd och vad det innebär för att man ska förstå betydelsen av en strategi. Och sen har vi jobbat naturligtvis tillsammans med andra, för patientrörelsen har ju stått bakom oss också i den här, framförallt kanske för funktionsrätt och sådant, men så att vi har inte heller varit ensamma.
Nej, nej, men det, inom cancerstrategin har man ju också pratat om, eller kopplat till den, att som du väl sa här, det är en strategi bra när den väl är på plats, men sen behövs det ju, man ser till att följs upp och att det blir verkstad, ja, så att säga, och att det ord blir handling, så att en handlingsplan, hur ser du på det? Vad är viktigt att tänka på där i ett nästa steg?
Ja, det kan vara lite svårt att säga så här direkt, men de som då har samordningsansvaret på Socialstyrelsen, vi har ju en regelbunden kontakt med de som arbetar, så att det kommer nog säkert att bli ett flöde där det ena ger det andra, och att se, man startar någonstans i det här med vårdförlopp och vilka saker är viktigast att sätta ner spaden i, och sen får man knyta del till, ja, del efter del så att säga. Vissa saker kommer ju att ta tid, det här med genomisk medicin, alltså det här med datadelning och såna här saker. Och där kommer de tekniska bitarna in innan vi har datasystem som kan korrelera över hela Sverige och så vidare. Men det viktiga är ju att vi börjar någonstans, och sen så forskningen går väldigt fort framåt i de här delarna. Det upptäcks nya diagnoser, så att det kommer ju att måste föras till kunskap hela tiden, så att strategin måste hållas levande under lång tid framöver. Och sen ska vi ju, hoppas jag och hoppas vi också, kunna fortsätta då in mot det som ligger under kommunen och socialtjänst, alltså med hemtjänst, med färdtjänst, med de delarna så småningom också, skola, omsorg. Just nu så vi börjar med själva de absolut viktigaste sällsynta frågorna, de medicinska delarna. Det är där vi startar för att det ska bli konkret, och så får vi gå vidare sen.
Kring just inför arbetet med det pådrivande arbetet i att få till stånd en nationell strategi. Vad har varit, ni har satt upp några mål från förbundet, eller hur?
Vi har haft 5 punkter som vi har.
Mm-hmm. Mm. Vilka är de?
Det är ju de punkterna som vi har nämnt egentligen nu. Det är det här med diagnos, det är det här med datadelning och genomik, helgenomsekvensering, ja, som det ju heter, ett krångligt ord. Mm. Att kunna använda genen för att se om det finns i familjen, så att säga, bland annat. Mm. Det är det här med CSD, att de ska få större resurser och liknande riktlinjer över hela Sverige.
Så att det blir jämlikt.
Sen den punkt som vi också har haft med, det är ju det här med särläkemedel, men den har ju inte kommit in i nationella strategin, så det är ju en stor sak som ligger kvar och som måste involveras i det här på något sätt, och just nu så vet vi ju inte riktigt hur det kommer att se ut, men att det måste in, för att med den tidiga, förhoppningsvis den tidiga diagnostiseringen, så finns vissa läkemedel som kan bromsa för sjukdomsförloppet och som kan ge betydligt större livskvalitet för patienten. Och där finns det ju lite olika sätt att tänka vilka läkemedel vi ska ta in och hur mycket saker får kosta och sådär. Så där behövs ju en ordentlig diskussion och ett rejält arbete kvarstår där. Men vi ser en försiktigt positiv är vi, ska jag säga. Så låter det. Försiktigt positiv. Mm.
Till detta med läkemedel skulle, den frågan skulle utredas och beslutas som separat från den andra, ja. Den Socialstyrelsens uppdrag.
Ja, precis. Det ligger utanför.
Det ligger utanför Socialstyrelsens uppdrag, ja. Precis. Mm. Ja, dagens tema då, tidig diagnos. Var det en av era frågor också som ni drev i att vara med i nationell strategi?
Den har inte stått kanske så tydligt uttalat, men det är ju en av målen för alla de konkreta åtgärderna som vi har haft. Så är ju ett av målen alltid att få en tidig diagnos och en tidigare diagnos än nu, och dess tidigare desto bättre.
Mm.
Kan man få den som barn redan som jag fick, så kan det underlätta mycket.
Mm. Ja, vill du säga någonting om dig själv? Du fick diagnos när du var ett litet barn, eller? Hur såg det ut för dig?
Jag var bara några veckor. Kunskapen på hur man bemöter barn och föräldrar och så ökat betydligt. Så att idag sköts det på ett bättre sätt. Men just att få diagnosen. Ja, men vilka behov när man kommer till skolan, när man ska prata med klasskompisar, syskon i familjen, så föräldrarnas bearbetning och allt det här, deras oro, att det blir möjligt att hitta stöd från patientföreningar, att som barn att få någon att identifiera sig med och se att man inte är ensam. De här delarna är oerhört viktiga, och då är ju tidig diagnos en förutsättning för det.
Och behovet av en tidig, och värdet av en tidig diagnos, ska vi säga, också för att slippa få, ja, dels stå utan diagnos med allt vad det innebär, men alternativt få kanske en felaktig diagnos och därmed då felaktig behandling eller ingen behandling alls och så vidare. Det blir ju också en onödigt långt lidande och besvär för individen, men också kostnader för samhället.
Absolut.
Det glömmer man kanske bort ibland. Man tittar på kostnader för viss vård eller vissa läkemedel, men kostnaden för att inte ställa rätt diagnos är ju också stor.
Den är jättestor, och kostnaden i eller vinsten i att få rätt diagnos. Ja. Om man tittar på mig då, jag kan arbeta, jag kan betala skatt, jag kan bidra i samhället. Och naturligtvis, jag visst, sjukgymnastik fysioterapeuten som det heter, och fysioterapi och olika behandlingar, så kommer jag behöva livet ut. Och det kostar, och så är det ju för alla som har sällsynt diagnos, att det är en livslång sjukdom. Men det blir ändå i totalen så oerhört mindre belastning på samhällets olika delar. När personen mår bra och kan leva ett rätt så självständigt liv. Kanske med hjälp av hemtjänst och olika delar. Men jag tror att både patienten vinner i självkänsla och självständighet. Och samhället vinner i någon som kan bidra med perspektiv in i samhällsdebatt och i skolan och allting. Så det är en win-win-situation, absolut.
Ja, nej, det låter som att det bara är vinster där som du räknar upp. Och vi har ju tidigare till exempel i Sällsynta podden pratat med Oskar Ahlberg, NPS-föreningen och också Riksförbundet, som har ju en son som lever med sällsynt diagnos. Och en av dem där det tog viss tid innan de som föräldrar fick besked vad det handlade om. Han har ju verkligen också intygat lättnaden i att, även om det kanske inte är så, vad ska jag säga, positivt eller roligt att, med vissa diagnoser må hända, men att veta vad nu gäller det här, nu kan vi arbeta härifrån och få den här hjälpen som, och göra situationen till den allra bästa utifrån som den ser ut.
Ja, och just det här att veta, som du säger, att veta vad som gäller, att ha någonting att utgå ifrån. Ovissheten är alltid den värsta. Att få namn på spöket gör ju också att när man sen blir lite äldre, förhoppningsvis som barn och ungdom, att kunna dela på att diagnosen är inte jag. Utan jag kan plocka ut den utanför mig själv och titta på den lite grann och prata till den och tala om för den att den är både dum och jobbig. Och så kan jag ändå fortsätta och säga, ja men okej, nu kör vi. Och det här gör ju, det påverkar ju både psykisk och social hälsa, som också är en vinst för samhället i stort. Förutom att det är en vinst för patienten och familjen.
Ja, och det är förstås någonting som ni en del av det ni arbetar med också. Hur många medlemmar har ni idag, Maria, i Riksförbundet mot sällsynta?
16 000 ungefär.
Ja.
Nu har vi fått in några nya föreningar och någon har fallit ifrån, men runt 16 000.
Så är just det du sa nu då, kunskapshöjande aktiviteter, utbildning, möjlighet att säkert både på hemsida och på andra sätt. Är det något, vill du berätta lite hur ni jobbar där?
Ja, där är det ju vi som riksförbund, som är paraplyorganisation. Ja,
med på.
Så att de här större frågorna med informationsspridande och sådana saker, det är ju riksförbundet som får bära då. Sen diagnosföreningarna, de sprider det ju mycket på regional nivå. Även våra patientföreträdare som jag nämnde föreläser på utbildningar och så. Som finns på Sällsynta dagen som ju snart kommer. Och pratar på olika platser i samhället och så. Men, och det som diagnosföreningarna också gör på lokal nivå, det är att de skapar gemenskap och identitetsbyggande. Och det här att vara tillhörig till ett sammanhang. Men det ger, det är också en vinn-vinn situation i det här, för vi kompletterar varandra. Och diagnosföreningarna kan skicka saker till oss och säga på Riks och säga att ja, men det här är så stort så det måste ni ta. Men det här kan vi fundera kring på, det här jobbar vi mera med på regional eller på lokal nivå. Så. Sen har vi ju då de i vårt förbundet som inte har någon förening. Som tillhör det vi kallar för fria gruppen, där vi är för få helt enkelt för att ha en förening. Eller man kanske är för sjuk för att kunna driva en egen förening. Men då är man välkommen in i fria gruppen.
Som huvudfrågan här som vi pratar om just nu är, hur kan fler personer som ännu inte har fått sin diagnos då få en tidigare och korrekt diagnos för att få allra bästa förutsättningar? Lite grann kring, du sa redan, utvecklingen går framåt, forskningen går framåt och då möjligheten med till exempel hengenomsekvensering och annan teknik. Bara så att vi, den frågan som kommer upp ibland i sammanhanget vad gäller personuppgifter och så vidare. Är det någonting som du vill kommentera? Känner du att är det fortfarande en issue, en fråga, något man bekymrar sig för eller?
Naturligtvis finns tankarna kring det här och nu menar med som vissa nyheter behandlas och hur datavärlden exploderar, så klart att det finns många tankar kring det. Men vi tror ju att det går att ordna på ett sätt så att man ändå har kontroll över sina egna data och att man kan begära när man vill ta bort dem om det skulle vara så. Men vinsten också, och det har vi ju hört från medlemsundersökningar och från människor att man är väldigt, från människor just med sällsynta hälsotillstånd, att man är väldigt benägen att delta i forskningsprojekt. Man vill gärna sprida sina data för att andra ska kunna få nytta av dem. Så att, sen finns en oro, ja, men jag skulle säga att den andra delen överväger. Att man är mer intresserad av att ja, men använd nu den kunskap som finns. Använd de data jag bär på, som mina släktingar bär på, som andra i föreningen bär på.
Man känner att fördelarna överväger och att både för en själv som individ men också att för andra människor kan få nytta. För hälsodata, där, det exploderar ju på hur det kan användas för att ställa tidigare diagnos, mer precis individanpassad och av behandling till exempel. Vilket är ju väldigt positivt och lovande.
Det är verkligen det, och eftersom de flesta eller väldigt, väldigt stor procent av de sällsynta diagnoserna också är ärftliga. Eller det finns en ärftlig del i den. Så blir ju det här med att dela hälsodata väldigt viktigt. Och man kan använda det just därför att man kan titta på familjemedlemmar, släktingar och upptäcka och se att ja, men här ligger felet. Det är den här bokstaven som har krånglat till sig här i genmassan. Och då kan man ju också sätta in behandling och man får en diagnos då.
Precis. Och när vi pratar om diagnos och det här ärftligheten. En annan fråga som då tas upp i sammanhanget är ju screening av nyfödda. Vi har ju nyföddhetsscreening i Sverige. Hur ser du och ni på det att kanske bredda den screeningen så att man har möjlighet att hitta ännu fler barn tidigt som då har en diagnos.
Ja, och när vi har pratat om det här i styrelsen och i förbundet så har vi ju sagt att ja, absolut, screeningen är jättenödvändig, men att screena för det som ändå finns någon form av behandling för. För att bara screena för screeningens skull kanske ger mer oro och bekymmer som vi inte behöver. Men att screena för de diagnoser där det finns behandling, och det som ju är jätteviktigt, det är att screena för de diagnoser där en tidigt insatt behandling är livsnödvändig. Och det är ju de tillstånden som där screeningen verkligen har, ja, men det har en helt livsavgörande betydelse, de personerna. Och flera av de diagnoserna finns ju redan inne i det här screeningprogrammet.
Är det så att det skulle kunna vara till värde att fler diagnoser screenas för, så att säga? Eller skulle du säga att de flesta är med där det finns behandling då?
Just idag, men sen är det även där att det ska leva. Dess fler diagnoser som kommer fram, dess fler diagnoser det finns någon form av behandling för eller någon form av stöd kring, ja, men då blir det fler diagnoser vi behöver screena för. Så där måste ju då forskning och kunskap och screening och teknik hänga ihop. Och organisation på vården. Inte någonting som är statiskt.
Nej. Och du nämnde tidigt där att en viktig sak var samordning och hur uttryckte du det? Att de olika instanserna och aktörerna, inklusive patientrepresentanter, representanter från hälso- och sjukvården, forskning, myndigheter, att alla samverkar. Vill du säga någonting om det? Hur du tänker att det fungerar och om det kunde, ja, varför det är så viktigt och hur det fungerar idag?
Ja, hur det fungerar idag, det är ju att det glappar på många ställen. Och där får anhöriga eller patienten själv gå in och ringa eller skriva eller mejla, och så dröjer det lång tid innan man får svar kanske. Och det är de här glapparna vi vill täppa till. Jag kan ta bara ett exempel. Låt säga att en patient får komma till ett nationellt högspecialiserat team och möta en specialist. Mm. På den diagnos eller det kluster av diagnoser som den här personen tillhör. Sen när man då ska återvända hem, att då den information och de träningsprogram och de rekommendationer som då det specialiserade teamet ger, att de då kommer den behandlande läkaren på hemmaplan till del, utan att jag som patient ska föra med mig och springa med alla papper och säga att nej, men de sa att jag behövde en fysioterapeut, ni kan inte neka det, för det har de sagt att är nödvändigt för mig. Eller vad det nu handlar om. Men då ska ju den informationen ska flöda utan patientens medverkan. Eller att ja, men om en person har fått en diagnos, så ska ju den informationen då ut. För att man ska kunna se, ja, men vart ska den här personen rehabiliteras om det då finns behandling och så stöd. Och då måste den, det kan ju vara så att patienten har fått diagnosen i ett specialtest eller i en forskningsstudie, har man upptäckt någonting. Ja, men då måste ju det ut då till behandlande läkare, till specialister, till CSD. Ja. Så där är det är mycket koordinering av information, och exakt hur det ska göras, det kan jag ju inte riktigt säga här och nu, men det är väl också det som ska komma framöver här i strategiarbetet.
Ja, men det är väl perfekta ingredienser i arbetet med nationell strategi och just samordning av både processer och kunskapsöverföring och informationsöverföring och säkra att det ser likadant ut oavsett var man bor och var man söker vård. Är det så, det här det du beskriver, glappen som finns, det är ju så på andra terapi- eller sjukdomsområden också. Det kanske är särskilt viktigt inom området sällsynta, tänker jag. Där det är så, där kunskapen är lite fläckvis god, om man säger. Men det är inte lika god överallt ännu.
Ja, men precis som du säger, människor ramlar ju ur listor och annat i också väldigt välkända diagnoser och sjukdomstillstånd. Så är det, och i äldrevården och allt det här också. Men precis som du säger, alltså när man har då någonting som inte så många känner till, så blir det ju ännu viktigare att det hänger ihop. För annars är risken så otroligt stor att man faller ur alla kontakter och står väldigt själv och vet inte var man ska vända sig. Och vänder jag mig då till CSD, som jag kanske får reda på via mitt förbund att här finns kunskap och så att söka. Och så är de då inte organiserade, utan jag måste vända mig till ett CSD i ett annat län, vilket jag inte får eller kan göra. Ja, då blir det också en lucka. Och diagnosbehandling och diagnos, att stärka den diagnosen man har, det försvinner då.
Mm. Vi har ju i just tidigare CSD, som du nämner, Centrum för sällsynta diagnoser på 6 sjukhus, finns de. Och vi har ju haft representanter med i flera tidigare avsnitt av Sällsynta podden. Och det finns ju oerhört mycket kunskap och en vilja att dela med sig där.
Ja.
Men det gäller ju att man känner till att de finns och att de tillfrågas. För det är en begränsat antal experter som sitter där eller arbetar där.
Det görs ju väldigt, väldigt mycket bra arbete där man sprider just kunskap och hjälper till. Men det är så olikt och det är ojämlikt i landet. Det beror väldigt mycket på var du bor, hur långt man har kommit i utvecklingen av sitt CSD. Och det är ju det som vi vill ha då, se att man får resurser och så, just för att kunna stärka kunskapen så att det går att diagnostisera patienter fortare.
Maria, om vi skulle börja avrunda lite grann. Är det någonting som du tycker att vi inte har pratat om hittills, som du tycker känns viktigt att trycka på, just avseende det här med möjligheten att ännu fler ska få en tidig och korrekt diagnos?
Jag tror vi har berört det mesta.
Ja, men jag tror det också. Det vi inledde med, både du och jag, och vi har ju pratat om behovet, värdet av den kommande nationella strategin, vad den kan leda till. Du har pratat om vikten av Centrum för sällsynta diagnoser, att de nyttjas och kanske får ytterligare resurser för att de är så viktiga.
Det enda jag kan tänka på när du pratar nu, det är ju just det här också, att man som patient har rätt till en samordnare för att samordna sina kontakter. Och i ett skede när, låt säga, ett barn finns under utredning och man försöker söka vad är det för diagnos eller sjukdom som det här barnet har. Och det är ju oerhört många kontakter som man ska ha då, och att kunna få hjälp och samordna det som familj med en samordnare som man ändå har rätt till att få då, som kan samordna kontakter och hjälpa till. Det är ju också en sak som många inte känner till att man kan få. Men det är också en del, tänker jag, att avlasta familjen i en för att kunna ha kontakter och därigenom också påskynda arbetet med att få en diagnos.
För är det någonting särskilt som du tänker går att plocka ut 3 saker som är de allra viktigaste, eller är det svårt? Vi har berört ett antal, säkert ett tiotal olika saker som minst. Men om du fick ändå välja några riktigt avgörande saker för att fler ska få en korrekt och tidig diagnos?
Kunskapshöjande, samordning och den nationella strategin. Skulle jag säga.
Och jag tänker att vi avrundar samtalet här, Maria. Stort tack för att du vill vara med här i Sällsynta podden idag.
Ja, men tack så mycket. Det var roligt att få bidra.
Tack så väldigt mycket. Och vi fortsätter med Sällsynta podden. Så ni som lyssnar, tack till er. Och lyssna gärna på andra avsnitt av Sällsynta podden. Välkomna tillbaka.